är fascinerad av precis hur populära mordpoddar är. Och ibland kommer intresset säkert från ett lite missklädsamt varför inte alla våra avsnitt så här populära håll. Men jag hoppas ändå att min fascination i alla fall har något lite ädlare motiv. För visst är det fascinerande hur besatta vi är av mord. Jag tycker det. 2020 års mest sålda bok var Spegelmannen av Lars Kepler. Första raderna på bokens baksidetext lyder: en ung kvinna försvinner när hon är på väg hem från skolan. 5 år senare hittas hon mördad på en lekplats mitt i Stockholm. 2019 års mest sålda bok var Hon som måste dö av David Lagercrantz. Första raderna på baksidan: en hemlös man hittas i en park i Stockholm. Det ser inte ut att vara något annat än ett tragiskt dödsfall. Men rättsläkaren Fredrika Nyman anar att något inte stämmer och kontaktar Mikael Blomqvist. Vi gillar mord. Allra helst gillar vi mord på unga kvinnor. Utan Rosianna dumpade i Göta kanal, ingen Martin Beck. Utan Laura Palmer inlindad i byggplats, ingen Dale Cooper och inget Twin Peaks. Vi gillar mord. Ett faktum som såklart har lett till debatt. I sitt uppmärksammade sommarprat från 2019 pratar Katarina Wennstam om Tom Jones stora hit Delilah. Och hur varken hon eller någon annan i decennier verkade uppmärksamma att det är en berättelse om en man som dödade en kvinna som lämnat honom. Och en liknande debatt har också ägt rum på DNs kultursidor där Lotta Olsson, som ofta skriver om och recenserar deckare, fått argumentera för att berättelserna gör mer än bara skapar underhållning av mäns våld mot kvinnor. De bjuder, skriver hon, utan att läsarna kanske ens är medvetna om det, in till en moralisk diskussion om svåra frågor. Vi är historiepoddare och vårt tillvägagångssätt det är historiemedvetandets. Nuet förstås bäst genom att undersöka dået, vilket är bakgrunden till detta avsnitt. Jag började läsa på om historien som leder till Laura Palmer, till Delilah och till tusentals andra exempel från vår tid. Jag började läsa på om mordballaden. När Musikmuseet 2001 bjöd in till en utställning om medeltida ballader så kallade de den talande nog för mord och hor. Och allra minst tillbaka till medeltiden bör vi försöka spåra det här fenomenet. Och min plan, det var att göra ett storslaget avsnitt om mordballader i vid mening. Men det växte snabbt och blev för mig ett helt ohanterbart ämne. Vilket är anledningen till att vi idag ska göra ett avsnitt om en specifik ballad. Eller i detta fall kanske folkvisa ett bättre ord. Vi ska lära känna Stack Lee, eller Stagger Lee. Besjungen av Mississippi John Hurt, Nick Cave, Amy Winehouse och många, många fler därtill. Precis som många, många andra karaktärer från dessa visor så fanns han på riktigt. Och brotten, även de var verkliga. Så, vi bjuder alltså in till ett samtal om ett mord som skedde året 1895 samt berättelsen om hur det mordet blev odödligt. Ni är varmt välkomna.
Välkomna, välkomna till historiepodden. Och ja, ibland blir det ju sådär att ett ämne växer och växer som en snöboll tills det blir lite ohanterligt. Och då får man ju ta och, om man inte har fattat det innan va, då får man ju ta och avgränsa det när det väl har hänt. men jag tycker inte det gör något. Då får man ju ta avsnitt om någon annan eller några andra mordballader någon annan gång i så fall, om det är där du vill. Jag menar, tänk om vi skulle haft ett avsnitt om krig. Här har vi historiepoddens avsnitt om krig i största allmänhet. Här har vi historiepoddens avsnitt om, ja men det handlar om vetenskap idag. Jag menar, det skulle ju bli väldigt stort och ja, nästan tråkigt.
Jag är ju lite smickrad av att du likställer mordballader med krig såklart.
Men det är också en fascination kring, kring det också i samhället väldigt mycket. Och det handlar ju i stor utsträckning om dödande med. Mm. Så att jag tycker inte det är så galet att jämföra.
Nej, jag tänker mer så här att det kanske handlar om olika nivåer av abstraktion. Att göra ett avsnitt om krig skulle vara att göra ett avsnitt om litteratur, helt enkelt.
Mm.
Men jag förstår vad du menar. Vi får väl se om det blir succé med Stack Lee. I så fall så finns det en hel radda med mordballader som vi kan bena ut. Men vi börjar med den här storyn.
Ja, det här, den här kungens man. Hur placerar man in den? Jag tänker, det finns ju en som heter det på svenska.
Just det, Hoola Bandoola Bands, en kungens man. Jag vet inte om det är någon äldre visa eller om de och Mikael Wiehe faktiskt skrev den där. Men den faller ju in under en annan typ av ballad eller folkvisa som vi ska prata om, en politisk visa.
Mm.
I och med att sensmoralen där är ju Maria som utsätts för ett övergrepp av en kungens man och dödar kungens man i självförsvar. Hon blir ju stenad medan kungens man blir hyllad.
Just det, det är snarare någon form av klasskampsvisa då, alltså snarare än... Fast det handlar ju om morden då.
Ja, så är det ju.
eller du upp då.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Vi börjar kanske med lite begreppsförklaring då. Vi är ju inne på det.
Ja, det är ju festligt. Det vill man ju alltid ha.
Ja, men det är ju festligt. Jag tycker att det är festligt.
Ja, det är nödvändigt i alla fall. Och när vi har den här glada och spjuveraktiga tonen till det hela så kommer ju folk också att tänka, ja men det var roligt, vad kul med lite begreppsförklaring. Det är precis vad jag vill ha så här på morgonkvisten. Kör!
Eller hur? Ballader i allmänt språkbruk, vi tänker att det är långsamma låtar, gärna om hjärta och smärta va? Whitney Houston, Sinead O'Connor, Tony Braxton, mellanstadie, diskot, tryckare.
Mm.
Men om vi istället går till litteraturvetenskapen och litteraturhistorien, då menar vi med ballad inte en Whitney Houston cover på Dolly Parton, utan vi menar en episk folkvisegenre. Och episk ska då förstås i sin egentliga svenska mening, berättande. Det är alltså visor som berättar en berättelse. Alltså inte episk i sin svängelska mening, storslagen.
Nej.
Så använder vi ju ofta ordet episkt även i den här podden. Ett episkt filmäventyr, det är ju någonting man kan läsa på moderna bioaffischer. Jaha ja, tänker besserwissern. Det borde det ju vara.
Det berättar ju en berättelse.
Exakt. rockballaden, den här genren, den är nordisk och den är anglosaxisk. Och gammal är den. I Sverige finns den i alla fall sedan 1200-talet. Ursprungligen är genren knuten till samhällets övre skikt, till riddarståndet. Och handlar då om riddare och tro och sådana ridderliga ideal. Men det hela blir ju egentligen mer intressant när genren omfamnas av folket och blir en del av allmogens traditioner. Det blir folkvisor. Och i den här folkliga balladtraditionen, där finns massa olika typer av ballader. Det finns kämpavisor, det finns politiska visor där vi kanske då skulle lista en kungens man. Men det finns också mordballader eller murder ballads, för det är framförallt en genre som man kopplar till brittiska och amerikanska litteraturvetare. Men mord och hor är som tidigare nämnt stående inslag egentligen i alla ballader och i vistraditionen i bredare bemärkelse. Det är ju det som säljer, va?
Ja, smör säljer ju också i och för sig.
Smör säljer ju också. Men det är ju mer för att det är fett och gott. Och kanske på samma sätt är morden också lite så här feta och goda. Att gå och plocka upp Lars Keplers senaste deckare. Då vet man att här får vi lite göttiga grejer. Om jag går och plockar upp Steve Sam Sandbergs senaste roman. Då vet vi att ja, men det här kommer vara djup tematik. Det kommer vara språkligt finkänsligt. Men det är ju inte gott och fett som smör.
Ja, okej, okay, ja.
Och på de skandinaviska språken har över 800 olika historiska ballader bevarats. Och då frågar man sig, hur är det möjligt? Ja, som vanligt får vi då gå till våra vänner romantikerna som intresserade sig för den folkliga kulturen. Och de åkte runt i Tyskland, i Sverige, i Norge, på den engelska landsbygden för att skriva ner den här kulturskatten. De hette saken som Clemens Brentano och Achim von Arnim i Deutschland. De hette saker som Erik Gustav Geijer och Arvid August Afzelius i Sverige. Och det fanns ett helt gäng med flitiga britter som inte räddes att knacka på de mest övervuxna dörrar för att se om där fanns någon fiol. Har tant månne någon visa att sjunga?
Men visst hette de också sånt som Leonard Fredrik Räv i Sverige.
Ja, det gjorde de, ja.
För han åkte runt och samlade in folkvisor. Vår gamla stockkonservativa historiepodden favorit från 1800-talet.
Just det. Sveriges mest reaktionära herre som ville förbjuda både tändstickor och järnvägen.
Ja, men han var för att bevara det gamla som folkvisor. Och det ska han ju ha en guldstjärna för.
Så är det, absolut. Den här berättelsen, den kommer ju utspela sig i USA. Och redan från 1600-talet och framåt, men med sin absoluta höjdpunkt under 1800- och det tidiga 1900-talet, så reser ju tusen och åter tusentals människor i rangliga skepp över Atlanten. Och med sig så har de en såg och ett par ordentliga kängor, en dosa snus, en flaska brännvin och ballader. Folkvisor. Och på så vis så kommer den här traditionen från irländare, från svenskar, från britter att fortsätta i USA. Ett exempel kan vara den stora jävlesonen Joe Hill, vars politiska folkvisor, hyllningar till sitt fack Industrial Workers of the World, kan sägas falla innanför mallen. Och den visan vi kommer undersöka i det här avsnittet, Stag of Lee, det är en amerikansk folkvisa. Den är skriven i USA, den är baserad på händelser i USA. Och även i USA, det här unga landet, så kommer balladsamlare att åka omkring och nedteckna dessa visor. En sån hette Francis James Child, han var retoriklärare på Harvard och skrev under sent 1800-talet verk på flera volymer, The English and Scottish Popular Ballads. Och han konstaterade att de vanligaste teman och de vanligaste motiv som han stötte på, det var motgångar, brottslingar, fejder, uppror och romanser. Romanserna var nästan alltid tragiska. Övernaturliga inslag, historiska skeenden samt politik. Och överlag så var det mycket elände och en hel del våld. Den andelen av moraliskt uppbyggliga visor om kärlek han hittade, det var så få att de fick ett eget minikapitel som han kallade Love Ballads, inom parentes, not tragic.
Mm-hmm. Det var inte det vanliga att allting var rosenskimrande och slutade lyckligt.
Nej, det var Det var väldigt ovanligt. Det var inte lika gott som smör, utan bättre var det med de visor som Dolly Parton har kallat sad ass songs, riktiga depppiller. Hon har skrivit en hel del såna. Den kändaste balladsamlaren var annars Cecil Sharp, en brittisk Oxford-akademiker som trivdes superbra i USA. Han åkte omkring i, ja, till exempel Dolly Partons Appalacherna, före hon föddes såklart, eller i Kentucky, Tennessee, North Carolina och så vidare. Och den här liksom superakademiska brittiska farbron satt där tillsammans med tandlösa amerikanska bönder och sa, dra en till visa. Berätta, hur sjunger du där? När fick du höra den för första gången? Och han föll hals över huvud för den amerikanska landsbygdsbefolkningen. 1919, när han har tvingats tillbaka till England, så skriver han, I am often dreaming about America and the wonderful time I had there and the invaluable experience I gained there. Så han tyckte det var toppen.
Var det här din brittiska överklassaccent?
Ja.
Intressant. Får man ett smakprov till?
By golly, what a splendid sight to behold.
Tea is served.
Ja. Mm. Vissa av de här visorna som Cecil Sharp skrev ner, de var uråldriga. Men många av dem skrevs som samtida händelser. John Brown, vars abolitionistiska kristna terrorhandlingar förebådade det amerikanska inbördeskriget och blev besjunget under hela kriget.
Mm.
Eller, som i det här fallet, om ett bråk på en bar. Nu ska vi lära känna Stack Lee.
Eller Lee Shelton, som han också heter.
Ja, det är hans riktiga namn.
Ja, det är väl det är, ja. Han är född i Texas i mars 1865. Han är svart.
Ja.
Och när han är 30 år gammal, alltså 1895, då är han en kort och nätt man på 60 kilo.
Mm.
För att skapa en bild av hur han såg ut alltså.
Just det.
Då kan man också lägga till att han har ett ansikte, alltså kinder och hakan som är översållade av R, som vittnar om någon slags, ja, fighter. Och han dricker ju gärna och ofta.
Ja, han har en påtaglig skelning också.
Ja, så är det. Han försörjer sig på lite ströarbete här och där och eventuellt också hallick.
Mm, det har föreslagits.
Sen har vi en annan aktör i sammanhanget som heter Billy Lyons, eller William Billy Lyons.
Mm.
Han var 1895 32 år gammal och han försörjer sig med på ströarbete. Också han är svart.
Just det.
Och han är däremot trebarnsfar också, och man kan ju tänka sig att han var ju föga engagerad i de här barnen, verkar det som dock.
Florence, Mary och lilla Buddy.
Ja, han bodde inte ens med dem, utan han bodde med sin styrbror, och hans anhöriga förutom styrbrorsan var ju en syster, styrmodern och en svåger.
Så vi har alltså två stycken afroamerikanska knegare som båda kommer från ganska enkel bakgrund och som livnär sig, jag vet inte, bäst de kan i, jag vet inte, ganska tuffa förutsättningar.
Just det, och så hamnar de ju då också på en salon på självaste julafton 1895.
Mm.
Och där hade de kanske inte hängt om de hade haft mer ordning på tillvaron, jag vet inte.
Just det, det är lite på ett sätt Carl Bertil Jonssons julafton här. Det här är de här arma krakarna som hänger på ölhusen när de borde vara hemma med sin stackars familj.
Ungefär så, ja. Där fick vi en bild av det hela. Fast det här kommer väl ändå urarta på ett lite mer blodigt och brutalt sätt än vad vi gör i Carl Bertil.
Så är det. Än så länge är det 100% Carl Bertil Jonssons julafton. Men det kommer ta en tvär nit nu. Sa vi att vi är i St. Louis, Missouri?
Nej, det hade inte kommit. Men där befinner vi oss, ja.
Mm.
Och dörrarna slängs upp. Jag vet inte om det var såna här salondörrar som det var i västern förr i tiden. Jag tror inte det. Men det är en salon i alla fall.
Ja, det är det.
Och in träder då Lee Shelton. Och rör sig fram mot baren och börjar beställa en serie drickor. Och vid baren står ju då Lyons tillsammans med sin kompis Henry Crump. Och efter några glas hinkande här vid baren så börjar då Shelton och Lyons och käfta med varann, troligen angående någon politisk oenighet, verkar det som.
Det är ju ett ämne som snabbt kan bli känsligt, så att det är ju mycket troligt att det är politiskt käbbel, va?
Ja, det verkar vara det som vittnena också har hävdat. De börjar ju puckla på varandra, va? Och vifta efter varandras hattar så här. Så, ge mig den, jag ska ha den! Ge mig den! Och Shelton, han lyckas ju då förstöra Lyons hatt, var på den här ber om ersättning.
Får jag bara liksom måla upp bilden här, för av någon anledning så tycker jag att det här är viktigt då. Att Billy Lyons hatt som har förstörts, det är en derby, alltså en sån här, en bowler hat. Den här rundade hatten med ett ganska litet brätte. Tänk Clockwork Orange eller brittiska, jag vet inte, affärsmän från 1800-talet kanske. Den ska blivit helt mosad. Och det är ju därför som han rycker tag i Sheltons hatt, som istället är en vit cowboyhatt, en Stetson hat. Så det är alltså två stycken afroamerikanska herrar. Den ena i en svart bowler och den andra i en stor vit Dallas cowboyhatt.
Ja, precis. Och bad om ersättning låter ju lite väl formellt här. Det är inte två duellanter här som kommer och rycker ihop, som har någon slags förnäm nobilitet i bakgrunden, utan förmodligen så är vi ju mer vrålande, och det är mer som ett rallarslagsmål det här ju.
Ja.
Och man kan ju utgå från att det var inte den artigaste tonen som hölls här direkt.
Nej, om man ska romantisera det här, vilket man absolut inte borde göra egentligen, men om man nu mot bättre vetande ändå ska göra det, så finns det någonting nästan Quentin Tarantino-aktigt i just den här scenen när de två herrarna börjar bråka om ersättning för en hatt. För Lyons kräver 6 bits för sin hatt. Han vill ha betalt, annars kommer han behålla Stack Lees hatt. Varpå Stack Lee svarar, if you don't give me my hat, I'll blow your brains out.
Och då ska Lyons ha sträckt sig efter sin kniv. I ain't going to give you the hat. You can kill me. Och Shelton, han backar nog några steg.
Kommer Lyons från Birmingham?
Det är möjligt. Och så skjuter han Lyons då med orden, I told you to give me my hat.
You cockeyed son of a bitch, I'll make you kill me. Och så går han mot honom med kniven och då pang. Ett skott i magen. Ett bråk om politik har lett till ett bråk om hattar och en person är skjuten. Och det här har spårat.
Och Shelton går ju fram lugnt och sansat, plockar upp sin hatt, Dallas-hatten där, och går därifrån sen då.
Mm.
Och Lyons, han förs till sjukhus där han sen kommer dö under natten. Tydligen har också förekommit 7 andra mord den här julaftonsnatten, så sjukvårdspersonalen, de kämpar ju på med många övertidstimmar här.
Mm.
Och polisen, de har ju då kommit till salonen när Lyons fortfarande både var vid liv och delvis vid medvetande. Men de lyckas ta reda på var Shelton håller hus, nämligen hos sin flickvän. Och där grips han sen då utan dramatik.
Dessutom så hittar man i ett senare återbesök den Smith & Wesson kaliber 44 som Shelton hade använt för att skjuta Lyons med. Det är ju ett av problemen med att skjuta en annan person på en saloon där det finns massa vittnen. Det var inget perfekt brott på det sättet, utan han var ganska lätt att spåra reda på.
Var det ett perfekt brott på något sätt?
Nej, det är rakt igenom ett imperfekt brott det här. Det skulle jag absolut skriva under på. På sjukhuset så fastställer de att...
Är det för att det har redan skett då, eller vad menar du?
Ett litet tempusskämt där.
Ja, precis.
Ja, i alla fall. På sjukhuset så fastställer de att kulan har träffat Billy Lyons i magen. Kulan har brutit ett revben, skadat tjocktarmen och perforerat ena njuren.
Mm.
Det här är inga goda nyheter. Skadorna är dödliga. Och som du sa, Billy Lyons protokollförs som en av 7 eller 8 människor som har mördats under natten mot juldagen i St. Louis 1895. Händelsen väckte stor uppmärksamhet och när de första förhören hölls den 27 december, några dagar senare, så fick polisen skydda den misstänkte från en stor grupp afroamerikanska män som hade samlats utanför polisstationen för att utkräva sin egen hämnd. Det var alltså någon slags lynchstämning i luften. Men rättegången, den äger inte rum förrän sommaren året efter. Och under tiden så har tidningarna moraliserat över att den här farliga mannen hade lyckats samla ihop den ansenliga borgensumman på $4,000 och alltså befunnit sig på fri fot.
Ja, det är ju faktiskt otroligt uppseendeväckande. Vad fick han de pengarna för?
Jag vet inte.
Nej, det är ju väldigt oklart. De har han ju inte tjänat ihop på något hederligt sätt, inte.
Nej, men det, jag vet inte. Det kanske är släktingar som har betalat det. Det vet man ju inte.
$4,000. Ja, ja, men det kan ju vara det för all del. Nu sitter ju jag här och spekulerar.
Ja.
Eftersom vi inte har någon källa på det där.
Nej.
Hur som helst är vi uppseendeväckande. Det tycker ju tidningarna och det tycker jag.
Ja, absolut. Framförallt konfunderande är det ju bara. Svårt att se hur det går ihop. Men den här rättegången nu, den börjar dra ihop sig. Och det visar sig att både åklagare och försvarsadvokater kommer komma från det aktade skiktet av medlemmar i samhället.
Mm.
Shelton kommer representeras av Nathaniel C. Dryden, en erfaren och skicklig advokat som var välkänd för sin goda retoriska förmåga samt sin klassiska bildning. Han hade, när han hade försvarat en gammal vicepresidentskandidat, helt plötsligt jämfört honom med den grekiska hjälten Ajax.
Ja, och det är han också som är den första som lyckas få en vit man dömd till döden då för mord på en svart man. Och ja, det är imponerande allt det här, men dessvärre så har ju Dryden också ett flödande och omåtligt beroende av alkohol och morfin då.
Ja, exakt.
Som ibland kanske eventuellt försvårar arbetsutövningen.
Ja, det kan man tänka sig att det, han är ändå på väg ner i sin karriär här, rakt ner i ett hål av sprit och morfin. På åklagarsidan så hittar vi Campbell Orrick Bishop, en erkänd advokat och uppskattad författare inom sitt skrå. Han hade skrivit en hel del facklitteratur som användes i utbildningar. Att han tog sig an fallet har sannolikt att göra med att Lyons släkt till viss del var ingift i medelklassen och att man kunde dra i lite tåtar för att få en ganska ansedd åklagare att ta sig an det här mordfallet.
Den 15 juli 1896 så började då vittnesmålen avläggas här i domstolen, vilket då kommer pågå i 3 dagar. Dryden, försvarsadvokaten, han hävdar ju förstås att det här har skett i självförsvar. Och juryn här sen, de kommer då att överlägga i 22 timmar och ändå vara oeniga om utgången. 9 stycken röstar för dråp eller mord och 3 stycken för frikännande dom då.
Mm. Jag har en jämförelse med vad den här rättegången går ut på som jag tror att vissa lyssnare kommer uppskatta. Jag tror inte att du kommer uppskatta den, men jag gör ett försök ändå.
Uh-huh.
För som du säger, försvaret hävdar ju självförsvar medan åklagarsidan menar att Shelton oprovocerat sköt Lyons. Så det blir ju en variant av Star Wars-diskussionen Han shot first. Kommer du ihåg den allra första Star Wars-filmen?
Ja, jag har ju sett den. För nu menar du den som kom först och som egentligen räknas som 4:an eller något sånt där.
Exakt.
Ja, jo, den har jag ju sett förstås. Men det är ju 2:an som är mer minnesvärd, eller som egentligen då är 5:an.
Ja, hur det är. Så är det ju. Rymdimperiet slår tillbaka. Men i den här allra första filmen, där träffar vi ju Han Solo, Harrisons Ford-charmante, men kriminelle smugglare. En riktig, vad ska man säga, en heartbreaker. Och tidigt när vi träffar honom kommer vi befinna oss i en kantina, en salon om du så vill, på planeten Tatooine, där Han Solo kommer konfronteras av en prisjägare, Greedo, som är ute efter Han Solo. Och vad händer? Jo, Han Solo skjuter helt sonika Greedo. Pang! Nu vet vi att sån är Han Solo, han ställer inga frågor. Kommer du och försöker ta honom, då blir du skjuten. Han är inte en ensidigt moraliskt ren karaktär, han följer inte regler, han går över gränsen, mannen är ju för bövlen smugglare. Det är den personen som Star Wars-fansen lärde sig älska. Men George Lucas i slutet av 90-talet började få bryderier över det där. Är det verkligen moraliskt riktigt att ha en filmhjälte som bara går omkring och skjuter människor? Kanske inte, vilket är anledningen till att han 1997 gör om den scenen så att prisjägaren Greedo skjuter först.
Nej.
Jo då.
Det här uppskattar jag visst. Jag har suttit och funderat på varför jag inte skulle göra det. Sen kommer ju inte jag ihåg den här scenen jättenoga. Men det är ju... Det här är också uppseendeväckande. Att man då går in och ändrar i en redan producerad film. Och liksom förändrar ju hela... Det, upplägget blir ju helt annorlunda. Då blir ju Han Solo en annan person, som sagt.
Ja,
egentligen.
Så är det.
Det är för jävligt.
Man tillskriver honom riddelighet som man kanske i själva verket inte hade.
Nej. Jaha.
Och den debatten som förs under den här första rättegången, det är, var det i själva verket Greedo eller Han Solo som gjorde den första aggressiva handlingen? Var det Billy Lyons som drog kniv, eller var det Shelton som bara sköt honom? Och som du säger, första gången så kan inte juryn enas. Det är inget tydligt fall. Så det kommer behöva ske en ny rättegång.
Just det, domaren upplöser juryn och utlyser då en ny rättegång som kommer hållas först i oktober året därpå, 1897.
Mm.
Och vid det laget så har då tyvärr Drydens intresse för flaskan kostat honom livet vid 46 års ålder. Så Shelton får då en ny advokat som heter Charles Johnson. Och det är däremot samma åklagare i andra rättegången, den här Bishop då. Och Bishop kallar då Lyons barkompis och vittnet Henry Crump till rättegången. Och till allas, och i synnerhet åklagarens stora förvåning, så vittnar nu Crump om att Lyons har dragit kniv först innan han blev skjuten.
Mm.
Och åklagare Bishop flikar då snabbt in att det här går ju inte alls ihop med era tidigare uppgifter. Och då så utbryter då ett ilsket replikskifte mellan advokat Johnson och åklagare Bishop som slutar i handgemäng här mitt i rättssalen.
Ja.
Och det är ju helt otroligt. Advokaten har ju då ogenerat kastat in den här kommentaren att det var ju inte under ed han vittnade då. Det gäller minsann att vara vaksam när myglande detektiver kan tvinga fram falska uppgifter. Och han hade också viftat med en hoprullad tidning som han pekade mot Bishop under tiden som han sa det här. Och då brann ju åklagaren av förstås här Bishop i ett moln av kränkthet. Vad vill denna förelämpande insinuation mena? Och de här två väldigt högutbildade herrarna då rycker ihop mitt i rättssalen som sagt och håller helt enkelt varsitt tag om varann. Och så vrålar då Johnson att han, jag har inte menat något personligt. Men om Bishop vill ha en personlig drabbning, då kan han minsann ställa upp och ge honom det. Och så håller de på sådär.
Ja.
Ja. Det är ju lite komiskt.
Det här är ju en fars.
Ja, det är det. Domaren då, James Whitrow, han bankar ju förtvivlat med klubban i bordet för att återupprätta ordningen här i salen. Och den här gången sen, när det är dags för juryn att gå ut och bestämma, så tar det faktiskt bara 2 timmar innan en fällande dom är klar. Och domaren dömer Shelton till 25 års fängelse.
Just det. För mord av andra graden. Det som i amerikansk rättskipning innebär att det är ett mord, men det är inte ett överlagt mord. Och Stack Lee Shelton skickas iväg till Jefferson City för att leva sitt liv bakom lyckta dörrar. Poor Stago Lee.
Han hamnar ju då i ett av landets största fängelser på den här tiden. Det är 2200 interner som håller till här. Och det bodde alltså 5-6 man i varje cell. Det fanns inga avloppsrör här heller. Så man fick ju utföra sina behov i hinkar.
Just det.
Samtidigt som alla de andra cellkamraterna befann sig där.
Kommer jag ihåg rätt? Var det byggt under inbördeskriget?
Ja, så var det nog. Nu säger i fängelset så blir ju då internerna också satta i arbete på olika sätt. Och på den här tiden använde ju många företag fängelserna som en slags guldgruva för billig arbetskraft.
Ja, Så skillnaden mellan hur det var på den här tiden och hur det fungerar nu för tiden i amerikansk rättskipning är inte enorm. Det är ju fortfarande,
ja,
det är ju fortfarande, ja, en vanlig variant i USA.
Fast ändå inte riktigt exakt likadant. Tillverkningen av olika saker, det var ju någonting som man kunde outsourca till fängelserna fram till 1917. Men då går ju fackföreningarnas protester igenom, för de blir allt för högljudda då. Jag menar, det är ju ganska... Det förstör ju så att säga marknadsekonomiska principen om konkurrens här, om man ska använda... Det förekommer säkert i stor utsträckning fortfarande givetvis, på sätt och vis. Men jag tror inte att man kan bygga upp hela sin affärsidé kring det här, hoppas jag. Däremot kan man ju ha affärsidé att driva fängelser. Och för det finns ju många nu för tiden som växer som svampar i marken och fylls snabbt med människor som skickas iväg i långa fängelsedomar. Men däremot kan man väl inte förlägga produktion dit. Det skulle ju vara väldigt lönsamt i så fall.
Jo, men det här är en helt annan diskussion. Men inom vissa amerikanska näringsgrenar, jag tror till exempel tillverkningen av license plate, registreringsskyltar, så är det i stor utsträckning fångar som gör det.
Jo, någonting ska de ju få göra förstås, så är det ju, men jag tror att det är betydligt mer reglerat än vad det var 1897 i alla fall. Och på den tiden då så förekom till exempel skotillverkning, och då är det där Shelton ägnas åt. Och om de bröt reglerna, de här internerna, då blev det ju ganska hårda straff, och det fanns många regler. Man fick inte prata med varandra i cellerna, man fick inte prata under arbetet eller under måltiderna, så man fick ju knappt prata alls.
Nej.
Verkar det som. Och om man misslyckades med sitt arbetsbeting under dagen, då följde ju också bestraffningar förstås. Och en bestraffningsform är att man placeras i en totalmörk isoleringscell där man då får leva på vatten och bröd en period. Annars så förekom faktiskt piskning, även om det påstods vara avskaffat. Men Shelton piskades till exempel flera gånger under sin fängelsetid. Bland annat för att han hade stulit en skinka från köket. Och 1905 så sattes han ju också i isolering för att han hade... Då hade han varit med och spelat tärning. Det skulle han inte ha gjort.
Nej, så är det ju. Det ska man passa sig för.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nu kommer vi in på nästa segment här som handlar om kampanjer för benådning då av Shelton. Och det här finner jag ganska märkligt, måste jag säga, att det förekommer så här många kampanjer för att han ska benådas eller friges villkorligt. Inom de första 2 åren så inlämnas ju då böner om hans benådning från 139 invånare i St. Louis till guvernören. Det är guvernören som får ta emot allt det här. Många av dem, 139 då, är ju säkert vänner och släktingar. Men sen blir det ju ännu märkligare när 29 profiler med tämligen hög status på olika sätt också börjar be om att han ska få ett mildare straff.
Just det.
Och det blir ännu märkligare här framöver. Men det är inte... begriper är ju liksom varför folk engagerar sig så mycket i det här, men det kan vi ju kanske prata om sen då.
Nej, det är ju otippat och det går ju lite grann emot de fördomar man har om USA överhuvudtaget och USA under den här tiden specifikt. Men bland de här 29 högt respekterade medborgarna så ingick ju konstigt nog 10 av de 12 jurymedlemmar som dömt honom för andra gradens mord bara 2 år senare.
Det var... besynnerligt.
Det var besynnerligt, absolut. Många av de här uppropen går ut på att det var välkänt att Lyons var en bad man och att Stackley säkert därför hade agerat i självförsvar. Och en av jurymedlemmarna skriver till och med i ett brev till guvernören att jag trodde aldrig att domen var en rättvis sådan. Lyons, mannen som dog, var bevisligen en very bad negro, som citatet går, som gick mot Shelton med sina händer i fickorna på ett mycket hotfullt sätt. Han ifrågasätter också i brevet den här jurymedlemmen huruvida Lyons ens dog av skottskadan eller om han dog på grund av dålig vård på sjukhuset. Där får man ju säga att det är inte ett jättestarkt case tycker jag, en liksom skottskada genom magen som dessutom har perforerat njuren. Det känns som att det är svårroddat.
Men ja visst, det kommer en massa sådana här benådningar med ännu mer prominenta personer som vi kommer till snart. Men sen i andra vågskålen har vi ju då de här breven från Lyons anhöriga, särskilt hans syster som skriver brev till guvernören och börjar bli orolig då över att att det diskuteras om att Shelton ska friges. Och hon ber för att en man som aldrig har tjänat en ärlig dollar och som så brutalt har skjutit hennes bror då inte ska släppas ut i förtid, för hon vill ju inte riskera att möta honom ansikte mot ansikte på gatan och sådär. Så hon är ju, och vissa andra anhöriga, de som skriver till guvernören och ber att det inte ska bli någon benådning då. Men till slut så ansluter sig även domaren under rättegången.
Ja.
Märkligt nog, besynnerligt nog.
Det var besynnerligt. Det här är 1901, så det är inte ens speciellt många år efter att domen har fallit.
Nej, precis. Men domaren påpekar ju då i brevet till guvernören att Shelton har suttit inne i flera år. Det borde väl ändå räcka. Då kanske han inte skulle ha dömt den till 25 år, tänker jag.
Nej.
Sen har vi också Missouris senatorer och olika medlemmar från representanthuset som ber om benådning på grund av att han har ju faktiskt agerat i självförsvar. Så det är många politiker inne i det här också, Peter. Och som sagt, vad som får så här många höga potentater att lägga möda och tid på att få just den här mördaren frigiven är ju högst oklart.
Mm.
Och även om de skulle ha rätt i sak så är det i ögonfallande också att man bryr sig så här mycket överhuvudtaget. Det är ju inte sånt, alltså sånt här har man ju inte talas om idag direkt. Man bara buntar in som sagt mängder med människor i en massa olika fängelser för diverse trivialiteter ibland, känns det som. Jag kanske har sett för många fängelsedokumentärer nu, men det är ju nog mörsig ibland, känns det som.
Nej, men så är det ju. Och alltså, den amerikanska politiken som har förts egentligen ända sedan 80-90-talet med The War on Drugs och med Bill Clintons fängelsereformer har inneburit att jättemånga människor sitter inne på jättelånga straff för brott som kanske inte står i paritet mot de straffen som de är dömda för. Men det är ju ingen jättestor opinion bland senatorer och bland fängelseguvernörer och bland domare och så att de ska frisläppas.
Nej, verkligen inte.
Det här spelas ju in på den onsdagen då Donald Trump gör sin sista dag som amerikansk president, och igår kväll fick vi reda på de 147 benådningarna som han kom med, bland annat till den amerikanska rapparen Lil Wayne som blev tagen med ett skjutvapen på ett flygplan. Så liksom, sådana människor som antingen ger mycket pengar eller som i fallet med Lil Wayne är en väldigt känd och uppmärksammad person, de kan ju få en benådning. Men Stack Lee, Shelton, Varför bryr sig alla om honom? Jag fattar det inte.
Nej, vi har tyvärr inget svar att ge på det här. Alltså, utan vi har även diskuterat det här off mic så att säga. Och inte blivit klokare då heller. Men det måste ju vara att man tänker sig att han faktiskt har agerat i självförsvar. Och att det är en felaktig dom. Och sen kan det ju bli liksom en rullning av det hela i tidningar och i media. Och så blir det just det här fallet som det fokuseras mycket på. Ja. Mm. Och då blir alla intresserade av det. Även på den tiden så fick ju vissa fall förstås mer uppmärksamhet än andra av olika skäl. Och ja. Så måste det ju vara här med.
Så är det ju. Det är ju på många sätt otroligt att vi gör ett avsnitt om just det här fallet. Men det finns flera anledningar till varför det fastnar i musik och varför det fastnade i pressen. Och så. Det är någonting med just den här episoden som har gjort den till en episod som på olika sätt lever kvar.
1909 sen så får ju då Shelton diagnosen tuberkulos också.
Mm.
Och då görs ju nya ansträngningar att få honom utsläppt och sådär. Och då rycker ju faktiskt till och med den gamla åklagaren Bishop ut i hans försvar här.
Mm.
Och det hade man ju inte heller sett komma. Men han tycker ju då att det hade ju räckt med 10 år snarare än 25, säger Bishop. Och han har ju till och med varit och besökt Shelton av någon outgrundlig anledning på fängelset. Och hade då uppfattat honom som imponerande trevlig.
Ja.
Så nu har vi alltså 10 av 12 jurymedlemmar, domaren och åklagaren som fick honom fälld. Och alla vill nu se honom ute i det fria istället.
Ja, vilket också kommer ske. Han åkte dit för ett mord som ägde rum på julafton 1895. Han benådas på Thanksgiving 25 november 1909.
Mm.
Sen levde han lycklig alla sina dagar.
Ja, det gjorde han åtminstone i ett par månader innan han böt sig in i någon stackars mans hem och började misshandla honom med sin revolver och stal $140. För sen, ja, då började ju allt om igen kan man säga.
Ja. Så är det. Tillbaka in i fängelset. Ett år senare så är han död i tuberkulos. Det här är ett väldigt tragiskt människoöde såklart.
Ja, det får man ju säga. Men han orsakar ju också en hel del tragik hos andra. Så att vi ska inte sitta här och tycka synd om honom för mycket heller.
...1897 dyker i Kansas City för första gången låten Stacka Lee upp. Och ungefär samtidigt dyker liknande varianter upp i Colorado och i Memphis. Det är alltså mindre än 2 år efter dådet, ungefär samtidigt som Shelton för första gången börjar uppmärksammas i media. Och de äldsta bevarade raderna går: "When Stacker Lee and Billy Lyons sat down to that game of cards, if Billy had known, like Bad Stack, he'd have made it up with his God, 'cause he laid poor Billy's body down, Bad Stacker Lee." Här träffas Stacker Lee och Billy Lyons och spelar kort. Och sen får vi veta att Billy Lyons kommer bli dödad. Mm. 1911 dyker rader upp som bönar och ber polisväsendet att gripa in. Då står det: "Jailer, oh jailer, I just can't sleep. For the ghost of Billy Lyons round my bed does mourn and weep. Oh laudy, post agali." Så att någonting har ju skett här mellan de första varianterna som dyker upp och 10 år senare. För då har hela den här grejen med att Shelton faktiskt hamnar i fängelse försvunnit. Och istället så bönar och ber sångarna till rättsväsendet. Varför sätter ni inte Stacker Lee i fängelse?
Ja, det är ju en twist.
Ja. Och det är väldigt intressant där. Jag tänkte ta upp 2 stycken olika specifika exempel på mer kända eller de odödliga varianterna av den här visan. Och det är också intressant att se vilka detaljer från verkligheten som dröjer sig kvar och vad som istället blir någon sorts allmän kollektiv fantasi kring vem det här var och vad det här handlade om. En av de mest kända versionerna spelades in och framfördes under många decennier av musikern Mississippi John Hurt. En artist som jag varmt kan rekommendera för den som är intresserad av folkmusik och blues. Mississippi John Hurt, han började spela in plattor under det sena 1920-talet. Och han har en fin och varm röst som är mycket trösterik att lyssna på. Dessutom så var han en väldigt skicklig gitarrist och hade alltid vackra plock i sina låtar. Om någon är nyfiken så skulle jag rekommendera låten Boys, You're Welcome. den är men det är som en lisa för själen att lyssna på, verkligen så här själslig balsam. Om du inte älskar den har du ett kallt, kallt hjärta, kanske lika kallt som Stack Lee.
Stack Lee, bad man.
I alla fall, i Mississippi John Hurts version så ställer han sig som en tredje person. Han är berättaren som återger vad respektive person säger. Billy Lyons told Stag O'Lee, "Please don't take my life. I've got two little children and a loving wife. Oh, that bad man. Oh, cruel Stag O'Lee." Så liksom Billy Lyons är nere på sina knän, kan vi nästan tänka oss, och bönar och ber, "Döda mig inte. Jag har två små barn och en fru som älskar mig."
Egentligen hade han ju tre små barn då.
Ja, och ingen fru.
Nej, precis, för att de var inte gifta. Och han använde ju inte det där argumentet. Det var ju inte alls så här.
Nej.
Men det måste man inte förhålla sig till i visvärlden.
Nej, men det finns ju en kärna ändå här, så här att liksom Billy Lyons hade barn och så vidare. Vad svarar då Stag O'Lee, Billy Lyons? "Do I care about your two babes or your loving wife? You done took my Stetson hat. I'm bound to take your life. Oh, that bad man. Oh, cruel Stag O'Lee." Jag bryr mig inte om dina barn. Jag bryr mig inte om den fru du älskar och som älskar dig. Du har tagit min Stetson hat. Därför kommer jag skjuta dig. Det är mycket korrekt fakta.
Ja, det är mycket korrekt fakta. Det är väl inte... Det som är korrekt är att han tänker skjuta den här karen för att han tog hans hat.
Ja, och rätt märke och modell också.
Ja, jo, visst. Okej. Okay.
Den stora grejen som Mississippi John Hurt egentligen slirar på, det är att hela allting ramas in av ett vädjande till en poliskonstapel. "How can it be you arrest everybody but cruel Stag O'Lee? Varför går de omkring och haffar alla men du låter Stag O'Lee gå fritt?"
Men är det inte så att i Hurts version så är också Billy Lyons polis?
Ja, i många versioner är det i alla fall så att Billy Lyons är polis. Jag är inte helt säker på att det är så i Mississippi John Hurts version, men det kan absolut vara det.
Ja, för det adderar ju någonting.
Ja, verkligen. Och då, mellan raderna, så blir ju Billy Lyons inte en afroamerikansk knegare, utan han blir då en vit polis som skjuts av en afroamerikansk man. Mississippi John Hurt brukade också inleda den här visan med att berätta en lång historia om ett rån nere i en kolgruva. Mm-hmm. Då Stag O'Lee tillsammans med sin hantlanger gick ner i kolgruvan och hittade ett gäng arbetare där som, ja, antingen så spelar de tärning eller så spelar de kort om pengar. Och så blir det ett skottdrama där Stag O'Lee skjuter och medhjälparen skjuter några, och så rånar de dem och går därifrån. Och då gråter Stag O'Lee. Och hans medhjälpare säger så här: "You're weak, du är svag. Gråter du bara för att du var tvungen att skjuta en person?" Och då svarar Stag O'Lee att: "Nej, jag gråter inte för att jag sköt honom. Jag gråter för att jag missade hans huvud."
Ja, just det.
Och då märker vi att här börjar liksom en annan bild av Stag O'Lee målas upp, att han är inte bara en person som hamnade i ett barslagsmål och sköt en person i magen, utan han är en yrkeskriminell person, vilket han kanske delvis var. Men han är med någon sorts outlaw som i västernfilmer.
En Jesse James.
Exakt. Det är kanske på många sätt den mest klassiska versionen, men min första kontakt med Stag O'Lee, och tror jag de som faktiskt känner igen det som lyssnar på det här, den kontakt de har haft kommer sannolikt genom Nick Cave. Nick Cave är en australiensisk artist och låtskrivare, genreöverskridande skulle jag kalla honom. Jag tycker att han är en av de absolut bästa låtskrivarna de senaste 20-30 åren. Hans Into My Arms är en av tidernas vackraste kärleksballader, ballader då i Whitney Houston-mening, inte i berättelsemusik-meningen. Hans Red Right Hand är det välkända introt till tv-serien Peaky Blinders och så vidare. Men Nick Caves största kommersiella succé kom 1996 med Murder Ballads, apropå det här avsnittet. En temaskiva där varje spår är en mordballad. Och han har själv beskrivit det här albumet som något av ett inside-skämt, eftersom så mycket av hans musik har handlat om mörka teman, om död, förlust och allt sånt där. Skulle det inte vara kul om vi spelade in en skiva som bara handlar om mord?
Mm.
Vilket Murder Ballads då gör. Det är rätt mycket nyskrivet, men även några klassiska eller omarbetade Murder Ballads. Den kändaste av de här är duetten med Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. En nyskriven mordballad, men med klassiskt snitt. En man mördar en kvinna, de sjunger varannan vers och ger sin respektive syn på vad som sker. Det är en fruktansvärd låt, men hela albumet är ju fruktansvärt.
Ja, alltså du skickar ju en länk på en version där han sjöng den här, och det är ju motbjudande på alla sätt och vis. Det här är ju inte, det faller inte mig på läppen, va? Och jag tycker att den här romantiseringen är, den är inte så trevlig. Men jag stör mig, även om jag konsumerar faktiskt annat än Morden i Midsommar. Jag tittar också på såna här ibland dokumentärer som går, men det finns ju så himla många olika morddokumentärer nu för tiden. Det är på tv också, det är inte bara mordpoddar.
Mm.
Och det tar jag också del av ibland, men stundtals så slår det mig ju, det är inte sunt. Och det är ju, är det verkligen okej att stora företag sitter och liksom egentligen täljer guld på andras olycka, mer eller mindre? Samtidigt så vet jag att det finns ju många då som tycker att man vill ju att ens döda anhörig ska få uppmärksamhet, kanske förstås via diverse dokumentärer och sådär. Så att det finns ju två mynt av det här med.
Men det är ju en jättesvår fråga, såklart.
Ja, jo.
Och den blir ju ännu mer aktuell när det handlar om dokumentärer av mord som har skett i vår egen samtid och där de såren inte alls är lika läkta. Jag menar, det här, det som skedde stackars Billy Lyons 1895, det får man ju säga att det har flutit ganska mycket vatten under broarna sedan dess.
Mm. Jag hade en kompis, en tjej som, hon blev mördad 2005.
Mm.
Och det där har Hasaro bland annat gjort en dokumentär om. Och det är ju, på sätt och vis är det ju bra att det blev uppmärksammat och att offret så att säga får minnas, eller vad man ska säga. Men sen 2005 har det ju då blivit en hel industri i det här också.
Mm.
Ja.
Jag förstår det, och alltså, jag är också väldigt, väldigt kluven till den här businessen. Och det blir en liten utmaning nu att gå från den mycket sunda och rimliga invändningen till att berätta om Nick Caves. Ja, han släpper ju garden, va? Han gör den mest extrema versionen av Stagger Lee, och den som skiljer sig mest från den ursprungsberättelsen. Dels berättar Nick Cave hela skeendet ur Stagger Lees ögon. Och vi får reda på saker som att it was back in 32 when the times were hard. He had a Colt 45 and a deck of cards. Stagger Lee. He wore rat-drawn shoes and an old Stetson hat. He had a 28 Ford. He had payments on that. Stagger Lee. Så berättelsen äger helt plötsligt rum under depressionen, vilket den ju i själva verket inte gjorde. En Smith & Wesson 44 har blivit en Colt 45. Stagger Lee har en Ford från 1928 som han har avbetalningar på, men han har fortfarande sin Stetson-hatt. Det är den detaljen som aldrig försvinner. I alla varianter av berättelsen om Stagger Lee så har han samma hatt. Och den detaljen, den dröjer sig kvar, vilket ju är fascinerande. Cave sjunger med rätt många fula ord om hur Stagger Lee går ner till salonen The Bucket of Blood och hamnar i bråk med barkeepern. Han skjuter barkeepern med 4 skott i huvudet, varpå han följer med en kvinna hem, väntar på att hennes man ska komma hem, våldtar mannen och avrättar honom. Och alltså, jag hör ju själv hur det här låter, och det är konstigt att det är en av Nick Caves största hits, men liksom så är det. När han för några år sedan var och körde i Globen så tog han upp folk på scenen under det här framträdandet också. Det står liksom hundratals människor där och liksom bara ropar Stagger Lee! Och nästan, det är så här nästan religiös upplevelse om den här brutala mördaren som Nick Cave målar ut där.
Jaha.
Caves version är på många sätt det mest extrema exemplet på det som George Eberhardt menar kommer ske. Han är citerad i Richard Polenbergs bok om mordballader som vi båda har läst inför det här avsnittet. Eberhardt skriver att det handlar om att Stegeli i nästan samtliga versioner är en bad man, en omoralisk person, så blir han också en symbol för styrka och motstånd. I vissa fall blir han till och med en symbol för racial pride, en symbol för svart stolthet i USA. Och Eberhardt skriver uttryckligen att Stack Lee förvandlades till arketypen av en ond man. En figur som vi skulle samtidigt vara rädda för och respektera. En antihjälte vars dåd besjungs. Men som till syvende och sist straffas av lagens långa arm. Jag gjorde jämförelsen tidigare, men han är på många sätt en typisk Quentin Tarantino-karaktär. En mördare, en sexist, en hallick, en person helt utan moral, men en person som i något avseende eller i det sammanhang som de här berättelserna äger rum, en person som vi upplever som en hjälte. Och i vissa versioner av folkvisan så skickas han slutligen ner till helvetet och berättar för djävulen att nu är det jag som tar över, nu kommer jag ta över helvetet.
Ja, just det.
Så ungefär så gick det till när Lee Shelton, en person som hamnade i ett bråk om politik och hattar och som kanske sköt någon i självförsvar, blev, ja, odödlig. Stack Lee, that bad man, som fiktiv karaktär har väldigt lite att göra med den verkliga människan som levde och kallade sig så. De hade en Stetson hat, de hade en revolver och de sköt en annan människa. Men där slutar likheterna. Sen vad det slutligen säger om vår fascination av mord har jag ingen aning om.
Man hade kunnat tänka sig att vi skulle ha kommit längre sen 1200-talet när det gäller fascinationen för sånt här, men det kanske är moralpanikisten i mig som tycker det.
Kanske är det så enkelt att vi trots allt gillar smör.
Ja, jag gillar ju smör mer.
Det var i alla fall balladen om Stagger Lee. Har du något mer att säga eller ska vi nöja oss så?
Jag tycker vi kan nöja oss så tackar vi så jättemycket för att ni har lyssnat och så får ni gärna kommentera på Facebook-sidan så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi. Hej då. Hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.